Du lyssnar på Fasciaguiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här idag tillsammans med Camilla Ranje-Nordin och Hans Bolin. Hej!
Hej! Hej.
En princip bakom den levande kroppen från dokumentet Fascia den levande kroppen är att vi blir vad vi äter. Alltså vi blir bokstavligen vad vi äter. Det vi äter blir det är byggstenar för de celler som bildar vår kropp. Och allting vi är egentligen det vi har ätit. Men då är frågan, vad ska man äta? Och Hans, du började intressera dig för kost för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Och sa att det var som att ge sig in i en djungel. För det är så mycket olika röster.
Ja, det är det. Det finns ju mycket. Ja, det är det. Alltså det finns ju, det är jättesvårt. Därför att det är många, det är nästan religiöst landskap att ge sig in i. Det finns så mycket trosatser som finns. Och sen är vi inte, det är ganska svårt att läsa på dieter och näring faktiskt. Jag tror först jag gick in på ett sån här, gick in i en hälsokostaffär. Det kan vara ganska intressant. Alltså, vad ska man ta om man ska in? Det finns ju mycket som helst. Jag tror det vi ska prata om idag, det är väl mer om fasta och dieter och näring, eller vad är det vi ska göra?
Ja, lite olika dieter och fasta ingår ju där, eftersom det ofta kan, är del av dieter så att säga.
Det man kan säga är ju att många alltså både med det man har varit med, det som är, vi har ju blivit sämre, alltså i kondition på människor har blivit sämre. Då tror jag vi har sagt upp någon annan podd också, man ska ha samma mönstring, så nu har vi börjat mönstra igen, men ska man ta de krav som fanns på 60-talet, då är inte många som skulle klara mönstring överhuvudtaget. Så att vi har blivit svagare och vi har blivit, jag tror att det var, jag såg någon bild på Stockholm på, det fanns ju inga tjocka människor för 50 år sedan nästan. Alla var smala och jobbade på det. Så att jag tror att det som också kommer med mycket processerad mat och att vi inte äter, alltså det finns saker och ting vi får i oss som kanske är bra med att man behöver rena kroppen eller låta kroppen vila. Och det finns ju nästan alla inte religioner, men alla naturfolk, eller alla har någon typ av fasta som de har. Det finns ju fasta för människor.
Och fasta är ju liksom att låta bli att äta i perioder, men det behöver inte innebära ett helt dygn.
Nej.
Utan jag menar, fasta Ramadan till exempel, de äter väl efter solnedgången.
Det var tufft om den aldrig går ner. Då får de svälta igen.
Ja, som uppe i Norrland på sommaren så går det ju inte.
Ja, det var, jag pratade med faktiskt en kar som var där. Så att, det kan inte vara meningen att man ska sitta och köra bil eller någonting och så på Ramadan och så är det midnattssol. Det var inte därför man gjorde det. Då gjorde man inte annat. Kanske inte fanns det sätt att se på solen som var längst upp i norr.
Nej.
Men hur som helst så ska vi prata om olika typer av kost och dieter och fasta. Och se hur hänger det här ihop med fascia och levande kroppen. Och tänkte vi börja väl från början, Camilla?
Ja, men alltså vi får ju i oss, som Hans säger, alltså vi äter så dåligt, de allra flesta av oss så att säga. Och det är så mycket processad mat och man tittar inte på innehållsförteckningen, och börjar man göra det så blir man alldeles liksom matt och sen inser man att det egentligen så är det bara rena produkter, men det är alltid, behöver man någon tub eller en burk eller någonting och så faller man dit. Och jag gjorde det senast själv här för ett tag sedan. Så att, och nej, men varför jag blev extra var ju för att jag har ju slarvat jättemycket sista året med min kost, fast jag säger vad man ska äta. Men själv har jag liksom från att hållit på med LCHF och sen så en mer moderat LCHF, eller sen mer, inte ens LCHF, utan liksom i alla fall undvikit bröd och socker och så. Men sista året så har jag slarvat med det mesta, kan jag säga. Så att jag började må ganska dåligt. Och då tog jag och fastade. Jag tänkte, jag tog en sån här saltvattenflush, alla sanna idin, och sen skulle jag fasta 1,5 dygn, men höll jag på 3 dygn. Men samtidigt För jag tänkte att jag ska få ut allt skit i kroppen och sen ska jag börja med AIP, alltså autoimmuna protokollet. Då. Men sen samtidigt så började jag läsa en massa forskning. Det finns en italiensk forskare, han är forskar på ålderdom som heter Walter Longoni eller någonting sånt. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Och Longo kanske. Och han då vart jag så intresserad av det där för att han hade massor med den nya grejer. Att total vattenfasta kanske inte är jättebra då. Men vi kan komma in på det senare. Och börja titta igenom liksom, vad kan man äta? Ja. Vegetarian och vegan då, det är kanske inte något vi behöver gå igenom. Det är känt, va?
De flesta vet vad det är att vara vegetarian och vegan.
Precis. Ja, precis. Vegan är att man äter inte någon animalisk produkt då, men vegetarianer kan ju då lägga till eventuellt ägg eller mjölk eller fisk eller så.
Men det blir om man är kvinna och behöver äta kollagen då? Om man är vegan?
Ja, nej men alltså kollagen är ju svårt. För kollagen är ju en animalisk produkt.
Mm.
Och den är ju det också då väldigt, den innehåller ju en rikligt med aminosyran glycin som är så väldigt läkande och antiinflammatorisk och bra för antioxidant så att säga. Men väldigt läkande för tarmen då också. Så att det är kollagen.
Men då måste man tillföra kollagen. Är man vegan måste man äta kollagen.
Ja, men det finns väl alltså det finns ju vissa aminosyror även i vegetabiliska, men det är ju svårare att få i sig i de mängderna.
Mm.
Därför att kollagen behövs i så stora mängder så att liksom det är säkrast att äta kollagen.
Men jag tycker det egentligen är ganska intressant med att
men,
det är som du sa, alltså, om vi tar andra djur. Alltså, vissa precis. Djur ska inte äta något. Alltså, vi ska
nej,
inte,
men precis.
Alltså,
det var det.
Hästar ska inte äta, de ska äta grovfoder.
Nej, för det finns ju så mycket, tycker jag, man ska bara äta vegetariskt eller man ska bara äta kött eller man ska bara äta det. Men det är ju faktiskt så att vi är ju sedan långt tillbaka allätare.
Ja.
Så att vi ska äta en varierad. Och jag läste någonstans, nu kommer jag inte ihåg vad han sa, men alltså, för att tarmfloran ska må bra så ska vi äta en enorm variation på mat. Mm. Och det gäller alltså, även, alltså inte bara säga att vi äter grönsaker utan det ska vara morötter, palsternacka, kålrot, vitkål, rödkål, lök, broccoli, alltså hela alltså frukt, apelsiner, äpplen. Alltså det ska vara en variation för att föda alla. Ju bättre varierat man äter, ju bättre mår tarmfloran.
Mm.
Om man då undviker, alltså, om man säger bättre varierat inom det nyttiga.
Mm.
Alltså, rena råvaruspannet, om man säger så. Så att inte äta processad mat. Då, för då tar man ju koll på. Jag tror det är därför min tarmflora helt sa upp sig.
Mm.
Men inte för att det åt processat, men för att jag satte i mig en massa skit. Socker. Ja. Och bröd.
Vita döden.
Ja. Gluten och socker är helt plötsligt en period.
Mm.
Men och om man ser det som du sa, djuren. Så, men, kattdjur, de är rena köttätare.
Mm.
Och de har en helt annan matsmältning och en helt annan tarm. Och de har en väldigt kort tarm.
Mm.
Jämfört med en hund som är mer åt allätarhållet.
Mm.
Den äter inte, den lever inte bara på kött. Den har en längre tarm.
Mm.
Och en annan liksom matsmältning. Och sen så ser det som rena grönfoderätare då, som hästar, kaniner och sådana. De har ju en helt annan matsmältning och en helt annan tarmuppsättning så att säga, än vad vi har och än vad katter har. Så att det är ju skillnad på djur och vi hör ju till de där mitt emellan så att säga, som ska äta allting.
Mm.
Så att jag tror inte på de här liksom rent hysteriskt bara det ena eller det andra. Utan jag tror på en variation utav...
Det var det jag råkade ut för. Jag läste eller på titta på kost en vecka. Jag har varit totalt yr för många så att man skulle äta... Alltså, att äta mycket kolhydrater är det man förespråkar. Och det är ju inte... Det är ju inte så att det har funnits så mycket snabba kolhydrater som finns nu.
Nej, det är skillnad på kolhydrater och kolhydrater.
Så det svåra är, det som vi sa på, vi hade någon webbinar, vi skulle prata om näringstillskott och så sa jag att då började det webbinariet med att säga att vi ska äta mycket D-vitamin och omega-3. Och därför att vi har för mycket utav snabba kolhydrater som finns.
Ja.
Och att egentligen det som man sa pasta var för 2000 år sedan långsamma, inte snabba men medel långsamma kolhydrater egentligen var det. Därför att durumvetet var så gjort, men det är så förädlat nu.
Mm.
Så att trossen som romarna hade, det var ingen tross, de hade med sig pasta eller vete, durumvete och så sen så vatten och ägg fick man alltid tag i.
Mm.
Och med ägg och durumvete ska man göra pasta.
Mm.
Och det var det de hade.
Mm.
Så att, och det är ju ganska geschwint att gå och äta lite mjöl, bära med sig på det. Då kan man ju äta var 17 som helst. För ägg fick de alltid tag i.
Mm. Gick alltid göra, det gick lätt att tillaga, lätt att förreda ganska fort också. Men där någonstans, vi pratar väldigt mycket i avsnitt 110 framförallt om alla näringsämnen och vad det behövs och så vidare. Och så att vi behöver kanske inte upprepa den för mycket. Men det som är intressant med just den vegetariska kosten, för jag såg en Netflix-serie så de har gjort ett experiment på tvillingar. Så tvillingar som då fick äta, en fick äta typ carnivore, alltså jättemycket kött, och en fick äta totalt veganskt. Så det var samma typ av träningsschema, och så mätte man olika saker, vad som hände med kroppen och så vidare. Och det som många misslyckades med som hade den veganska eller vegetariska kosten, det var att de åt för lite. Därför att det som ofta händer när du äter alltså när du äter grönsaker framförallt, om det är din huvudsak, är att du äter för lite. För du är van med att man tänker oftast inte på näringstäthet.
Mm.
För näringstätheten i kött är väldigt, väldigt hög. Mm. Medan näringstätheten i grönsaker är mindre.
Mm.
Det är därför om du tar till exempel om du äter en rå påse spenat, det får du knappt i dig. Men om du tar exakt samma påse spenat och så tillagar du den, då kan du äta upp en hel påse spenat. Därför det är en annan sak när du minskar vattnet och koncentrerar näringstätheten i spenaten till exempel. Och därför, det är en annan... Det är en större konst att vara vegetarian och äta nyttigt.
Mm.
För du kan inte bara kapa kött och sen tänka att det funkar. Utan du måste...
Det är svårt. Alltså,
det är bra att man vet det. För sen man kan ju ha jättemånga olika anledningar till att välja olika typer av kost. Och det behöver inte gå in på här. Alltså, vad för typ av varför man väljer det ena eller andra. Men ur rent kroppen, hälsoperspektiv så är det bra att veta med sig att en vegetarisk vegansk kost måste vara väldigt noga med vissa typer av näringsämnen som är svåra att få i sig. Och ja,
framförallt vegansk som liksom undviker allt av animaliskt. Så att säga. För då är det svårt att få i sig alla näringsämnen.
Om man bara kapar kött så gör man sig en otjänst. Det handlar inte om det. Och framförallt inte om man, och det tycker jag är så... Det är intressant när man går i en butik och börjar titta på innehållsförteckningen. Mm. För det börjar jag göra jättemycket, kanske 2013-14 där någonstans.
Mm.
Jag har ju handlat min egen mat ganska länge så att man har som tittat så. Men tittar man på vad det finns för tillsatser i saker så är det... För jag var så glad när de kommer med sådana ärthamburgare. Tänkte jag, kanon. Ärthamburgare blir kul så här. Och så tittar jag på innehållsförteckningen och bara, herregud, alltså det här går inte ens att äta. Mm. För det är så mycket konstiga saker i det, är så mycket tillsatser i. Och när man börjar titta på det sättet så ersätter du med en massa tillsatser så blir det inte bra. Och börja titta på innehållsförteckningen. Det är bland det viktigaste. Och sen börja titta på, för det finns ju vegetarianer och veganer som äter fruktansvärt bra och som har jättebra den kosten. Men då har man tänkt om lite grann i hur man tillgör sig.
Sen måste man också säga att vi är individer, så att alla passar inte för all typ av mat, om man säger så. Så att man måste ju känna själv vad man mår bra utav.
Mm.
Så att vi har olika ämnesomsättning. Och vi har olika tarmflora, vilket påverkar liksom hela tiden vad vi äter. Det jag fastnade för väldigt mycket nu då, och läste en hel del om, det är det här som är relativt nytt ändå, som heter, just bara för att jag fastade då, sen så läste jag, ja men tarmbakterierna mår inte jättebra utav, det är bra Det är gynnsamt i och för sig att låta bli att äta. Och för tarmbakterierna måste också få vila. Mm. Men om man fastar för länge, då börjar de istället, då svälter de, så att då börjar de istället att först rensa dem så att säga. Och vad som händer alltså när man fastar, det är ju att kroppen går över i autofagi. Alltså att man, det har vi pratat om förut, de börjar rensa upp döda celler och dåliga proteiner och rensa och gå till återvinningen så att säga och slänger en massa. Och sen då om man, när man börjar äta igen, så börjar liksom kroppen med återuppbyggnad av det där. Men då ska man ju alltså inte stoppa i sig något skitprocessad mat.
Men det är väl, med autofagin är väl bra att nämna igen, att det är ett sätt för, när det inte finns energi, när det inte tillförs energi, ett sätt att få energi då är ju att äta upp gamla celler.
Ja,
så då skapar man energi.
Ja,
från,
plus att den städar ju. Så att det rensar ju bort väldigt mycket dåligt fungerande celler och dåligt fungerande proteiner och fetter och så. Så att det liksom, det rensar. Och sen så börjar kroppen att bygga nytt. Så det liksom, det blir en om nybyggnad så att säga utav allting. Men ska jag gå igenom?
Ja, men jag tror att ta det så vi har något som utgångspunkt. Så vi har vegetarian och vegan och pratat om vad fördelen är och vad svaghet.
Och sen har vi ju då flexitarian som är alltså vegetariskt med lite kött. Så att då låter det mer sunt i mitt tycke då, liksom att det blir lite mer variation på det hela så att säga. Och sen är det lättare att hålla rätt näringsinnehåll. Men sen har man ju kosttillskott då, som man får vara noga med om man är vegan. Men LCHF, det har vi ju pratat om. Alltså det är ju låg kolhydrat och högt fett. Och det fungerade ju bra när jag testade det så att säga. Men då finns det ju olika varianter. Man kan ha väldigt strikt LCHF så att man, alltså blir det mer ketogen kost. Att man är stenhård på kolhydrater. Att man alltså i princip äter väldigt, väldigt lite. Och då går ju gränsen över nästan till karnivor där sen också. Att man liksom äter kanske bara kött. Fast jag tror inte riktigt på utav det vi sa förut. Då, att vi är faktiskt skapade för att äta en mer varierad kost.
För där är väl faran att du kanske inte får i dig vissa typer av vitaminer på samma sätt.
Och
eller vissa typer av mineraler.
Antioxidanter på det viset. Utan då måste du ju verkligen tänka på tillskotten. Och med tanke på vad vi pratade om förra avsnitt och tidigare här med antioxidanter och behovet utav dem, så är det ju jätteviktigt att vi både äter alla dessa färgade grönsaker och i varierad och i variation och tillskott kanske. Men så det jag ser det mer som LCHF som en ketogen som kanske en kur. Lite precis samma sak som jag sa AIP, de har kommit till AIP sen. Att man liksom kör ett tag för att förbättra sina, för jag förbättrade ju min hälsa med det då. Men sen finns det ju forskning som säger att i längden så är det inte bra att äta. Men kanske inte, för de är ju väldigt fokuserade på det här med typ av fett och så. Att det ska vara, inte LCHF, men forskarna som säger att det inte är bra. Att det blir för mycket fett. Men där är ju, ja, fett är inte så farligt, inser jag, eller tycker jag. Men det är som sagt.
Men inte det som är, det är ju lite grann, alltså näring och kost är inget, det går en skiljelinje. Alltså det finns ju de som säger att det är jättefarligt att äta, fortfarande säger att det är farligt att äta fetter. Alltså, och det är det ju inte, det är ju nyttigt. Så att det är ju, men det är ju, så kan det vara, forskningen är inte överens om allting, när man har olika ståndpunkter om saker och ting.
Men, och sen har vi ju då paleo som är alltså en stenålderskost man ska äta som man gjorde förr i världen. Och de undviker i princip alltså allt processat, alla e-ämnen, alla sådana tillsatser i mat. Rena råvaror och inget vitt socker, inget spannmål med gluten, inga mejeriprodukter. Och alltså, så det är mer sund kost så då, då. Alltså, inga tillsatser. Och sen har vi då AIP som jag nämnde då, som är alltså en striktare paleo kan man säga, fast det är också egentligen en kur som man ska köra mellan en månad till tre månader. Och då utesluter man massor utav sånt som är nyttigt och som är tillåtet enligt paleo, men man utesluter allt som man säger, alltså det betyder ju autoimmuna protokollet. Och det finns ju då, det är ju många som har botat sina autoimmuna sjukdomar med den här AIP. Och då äter man alltså, man utesluter i princip allt som man eventuellt skulle kunna reta tarmslemhinnan. För det är ju det som händer om man ofta, om man är autoimmun, att tarmslemhinnan börjar läcka. Mm. Den är liksom, tarmfloran har spårat ur och det blir så att säga hål och läcker in små, små, små molekyler av ämnen.
Vad är det man har i det här autoimmuna? Vad har man för något som man tar bort?
Vad man ska ta bort?
Nej. Är det så?
Nej. Du får äta, helst ska du äta ekologiskt, men du får äta kött. Allt kött, fisk, skaldjur, alla gröna bladgrönsaker som växer ovan jord. Du får äta morötter, palsternackor, sötpotatis, inte potatis för det är för mycket stärkelse. Du får inte äta några som helst fröer.
Uteslut kategorin baljväxter. Brytbönor, blackabönor, sockerärter, gröna ärter, herrikovär, jordnötter, kidneybönor, kikärter, linser, skärbönor, sojabönor, vita bönor.
Det fick man inte äta.
Ja, dryck, alkohol, glögg, havremjölk, kaffe, mandelmjölk, sojamjölk.
Inte kaffe heller.
Mejeriprodukter, smör och di, mjölk, fil, yoghurt, kremfärs, kvarg, ost.
Alla mejeriprodukter.
Nötter, frön och kryddor, cayennepeppar, cashewnötter, chiafrön, dillfrön, hasselnötter, kakao, kardemumma, korianderfrön, kryddpeppar, kummin, lakritsrot, lindfrön, makadamianötter, mandlar, muskotnöt, pekanöt, pinjenötter, pistagenötter, pumpakärnor, senapsfrön, sesamfrön, senap, solroskärnor, spiskummin, kärnanis, svartpeppar, valmofrön, valnötter, vitpeppar. På olja och fettdelen så är det linfröolja, margarin, rapsolja, sesamolja, solrosolja. Potatisväxter, aubergine, chili, gojibär, paprika, physalis, potatis, tomat. Och på spannmålspunkten, bovete, chiafrön, fiberhusk, havre, korn, majs, matvete, quinoa, ris, råg, spirulina, vete. Och på äggdelen så är det då smörgåskavre på tub, stenbitsrom, röd och svart och ägg från fåglar. Övrigt, socker, bakpulver, pulvret, sötningsmedel, aspartam, sakarin, citronsyra och en side-läkemedel. Så det är en hel del.
Men vad kan man äta?
Det är lättare att säga vad man får äta.
Man kan äta,
vad får man äta?
Anka, kalkon, kyckling, struts.
Allt kött och alla gröna bladgrönsaker.
Precis, fisk, skaldjur, alger och sjögräs, kött, frukt och bär, så är det en hel del man kan äta. Groddar, grönsaker, då är det vissa då, som inte är rotfrukter, eller vissa rotfrukter också. Olika sallader, kålsorter, lök, svamp.
Rotfrukter får du ju äta, fast du får inte äta några potatis, alltså skuggväxter. Nej, och det är potatis, tomat och det är i samma släkte.
Och det man upptäcker när man kör AIP-kost, det har jag testat, det är för första hur fruktansvärt mycket e-ämnen det är i maten på butiken. Ja, att handla gick för att ta alltså kanske en halvtimme 45 för att ta typ 2 timmar för att kolla på allting. Och så säga, vad är det som egentligen funkar? Vad är det som egentligen funkar? Och det andra är att man upptäcker att sötpotatis går att använda till allt möjligt. Ja. Och kokos är en sån här...
Alltså, det är bra grejer alltså.
Alltså kokos kan man använda till vad som helst. Mm. Kokosolja, kokossmör, kokosaminos som är som så här fermenterad kokos som är som soja och smaksättare. Soja, ja. Så att man får vara väldigt kreativ med recepten. Men det jag också kan säga var att på den 6:e, 7:e veckan så var det trist alltså.
Tokläs på allting.
Man äter typ samma sak hela tiden.
Ja, fast det finns enormt stor variation på recept. Mm. Men
ja, det är det. Men det tar ju också ganska mycket, det tar ju ganska mycket tid.
Men vad fick du för effekt? Du är så ung. Vad fick du för effekt av det?
Alltså jag ska erkänna att jag var inte 100% AIP 100% av tiden. Utan jag åt någon lunch här och där som inte var AIP.
Din kära fru då?
Nej, det var ju hon som körde Alin.
Vad fick hon då?
Hon var bättre lugnare i kroppen. Alltså det var mycket som det försvann en massa härklingar, det försvann en massa slembildningar, det försvann
jag kanske ska göra det då.
Ja, ja det, du ska definitivt göra det med dina
men det kanske räcker med att utesluta mejeri och ost framförallt. Ja,
och tricket är, och det är väl det här som är poängen med det, att du gör det under en period, precis som Camilla sa, att du bygger upp, du stärker upp kroppen och du stärker upp tarmen. Och när du har gjort det så kan du hantera på ett annat sätt. Lite som jag pratade om.
Och då ska du alltså sätta till en sak i taget under en återin. För att de säger ju det, alla de här sakerna som är uteslutna, de är ju nyttiga. Alltså det finns ju något nyttigt i, inte alla, inte processad mat och e-ämnen och så, men att, ägg, alla fröer och ägg och så. Så man utesluter ju alla fröer därför att de innehåller antinutrienter.
Just det.
Det är samma sak med skuggväxterna, alltså paprika, tomat, potatis vet jag inte, men tomat och paprika innehåller ju också antinutrienter, fast det är ju nyttigt, och paprika speciellt är jättenyttigt. Så att det är, man ska ju, när man har läkt tarmen efter 1-3 månader och liksom fått bort dem, alltså jag har ju en kompis som gjorde det här som fick bort sin hypotyreos, alltså för lite sköldkörtelhormon, och blev frisk från det.
Och det är ju rätt vanligt.
Ja, alltså ja men precis. Faktiskt. Och hon åt 3 månader, men hon hade ju märkt effekt redan efter 1 månad. Mm. Och det var en helt annan människa, för hon var helt ur slag, och då har hon alltså gått och medicinerat i 10 år minst. Och jag äter ju det här nu då. Och, alltså jag tycker att man är alldeles för mätt, så att det är jättebra. Man får äta frukt och bär och
ja, och mycket över kött också för den delen.
Ja, men och kött, men
poängen är att det är ett otroligt bra sätt att lära känna sin egen kropp. Därför är det som någonstans är poängen, att man det uttaget förhållningssättet till kost är att man ska börja, tror jag, att man ska börja känna efter. Vad mår jag bra av? Vad funkar för mig? För det är ju faktiskt så att även om du är min pappa, så har vi olika förbränning, vid olika tarm, med olika sätt att vara på, vid olika behov av ämnesomsättning. För vi äter ju extremt olika, framförallt i mängd.
Och sen är det ju olika från dag till dag vad du gör för någonting också. Om du bara sitter och chillar en dag, eller sitter och jobbar vid skrivbordet, så kanske du inte, då har du ju inte samma förbränning så att säga. Men är du ute och tränar eller promenerar en dag, en lång promenad eller vad så då får du ju liksom gör jag med mycket, mycket mer så att säga. Så att,
men det finns jättebra hemsidor om AIP. Till exempel Swedish Paleo och AIP.
Paleo och AIP hänger ju ihop så att säga. Så, att, så AIP går ju ut på att du ska återinföra alla de här sakerna sen för att övergå till en paleo. Så att, och då tar man ju en sak i taget, och jag vet att hon märkte ju då att hon åt ägggula gick bra, men sen när hon åt äggvita, då fick hon jätteont i magen, och då har hon alltså uteslutit det då. Så att man inte äter det i fortsättningen, för då tänker man att ja, det är någonting som retar tarmen och som kanske kan skada tarmen i fortsättningen då. Så att då låter man bli det, och så allting som man så att säga reagerar på när man återinför, det utesluter man.
Det finns en varningsflagga här också, och det är att när du väl har vandrat ner för den här vägen, så är det svårt att äta vissa saker sen. Jag till exempel är fruktansvärt känslig nu för olika ämnen. Alltså är det mycket tillsatt i någonting? Tillsatt i någonting, så reagerar min kropp direkt.
Det kanske inte är dumt.
Nej, men jag menar att det är liksom så att ni vet att det här är... och det är ju en... Det kan ju vara positivt, men det är också en Man får se saker på ett annat sätt när man börjar titta på innehållsförteckningar. Man får se saker på ett annat sätt när man börjar se hur mycket E.
Alla E-ämnen är ju inte skit om man säger så. Men det är väldigt jobbigt att ta reda på vad som är dåligt och vad som är... Askorbinsyra är också ett E-ämne. Och det är ju C-vitamin. Så därför så utesluter man alla E-ämnen för att liksom inte... Men visst, om du lär dig några som är okej, okay, som typ askorbinsyra är okej. Okay. Men det var AIP och paleo det. Sen har vi ju GI som var väldigt, alltså glykemiskt index, som var väldigt inne för ett antal år sedan. Och då undviker man ju i princip allt, också lättlösliga lättsmälta kolhydrater. Alltså socker, vitt bröd. Mm. Man äter mycket fibrer och man ska helst inte äta kokade grönsaker, för att om man äter de kokade så ökar man det glykemiska indexet. Alltså så att man tar upp det lättare då, och då är det sämre. Så att, men inga bearbetade spannmålsprodukter. Så. Sen har vi medelhavskost. Och det har vi pratat om förut. Det är ju också, där har man ju bevisligen liksom sett att folk mår väldigt bra utav det. Och det är då frukt och grönsaker, mycket, alltså hela korn och fisk, och mycket fisk, skaldjur, olivolja.
Mm.
De äter väl kött också, men liksom det...
Det är min go-to-kost alltså. De är väldigt, väldigt bra.
Ja.
Medelhavskost.
Ja. Mm.
Men så de äter ju också olika saker. De äter ju det börjar ju sallad först. Och så sen så är det något annat sen. Och sen något annat sen. Det är alltid tre eller fyra rätter.
Mm. Sallad, sen kolhydrater, sen kött.
Mm. Och jag har inte kött och potatis. Det finns ju aldrig. Utan du äter ju kött och något annat.
Mm.
På medelhavskost.
Oftast kött
och grönsaker. Äter de inte pasta?
Jo, men
pasta,
de äter omgångar.
Men
det är full, alltså det är en sundare pasta.
Ja, men det här är också någonting som är svårt att tänka på om man inte ser hela processen, är att du odlar saker på ett annat sätt i Italien och Frankrike än du gör i Sverige. Så att när du äter ett bröd när du är i Frankrike, så får du en helt annan reaktion i kroppen om du äter ett bröd från Sverige. Därför man odlar på ett annat sätt. Och det som är intressant med det, för vi upptäckte nyligen, det finns pastamärken i Sverige som är gjorda på det sättet, med den typen av vete. Så det finns pasta i Sverige som är bättre för kroppen på det sättet.
Vilket då?
Nu kommer jag inte ihåg vad de heter, men det är en med typ Gandolfo, tror jag det heter, så här svart etikett med någon kursiv text, och en som är med en blå etikett som heter någonting också. Man kan googla på det, och så kan man googla på bra pasta, durumvete, typ något sånt där, så ser man. För när du gör den på ett annat sätt med en annan typ av vete, så får du en annan effekt i kroppen. Men sen är det också, det är inte bara vad du äter, också hur du äter.
Det är ju inte lika glutenrikt vete.
Nej, precis. Och har du med bra durumvete, precis som du sa med italienarna på, alltså romarna på den tiden, så var det en annan typ av energinivå än i pastan. Så att det är inte så här pasta eller pasta, utan det är verkligen pasta och pasta.
Men det
finns skillnad
mellan olika bröd.
Saker. Och grönsaker. Att det är odlat på det sättet, odlat på det sättet. Så att det är så många faktorer här. Samma sak med kött. Att det är ett kött som är...
Helst ska ju vara beteskött svenskt. Och eko.
Ja, det är bara att testa smakskillnaden på en ekologisk kyckling och en inte ekologisk kyckling. Ja. Så det är en jättesmakskillnad. Ja. Och det är ju, dock är det typ så här 4-5 gånger för dyrt. Och det är också aspekt man måste ta hänsyn till. Då.
Det har berättat något avsnitt, han som hade... Det här med fars är intressant, sa han. Du kan ju allt om, för jag har inte styckat ett enda djur. Men han var jägare och så var en kock. Så att han hade varit på en middag en gång, och då hade det varit de som han var hos hade djur som gick fritt och betade.
Mm.
Och de såg ut som vilda djur inuti. Alltså farsen var jättefin. Men det är ju inte på de djur som står i, alltså som inte gör så. Mm. Så att det är kött i olika kött i olika kött. Det är klart det är så.
Ja, det är bara om du tar sån här, om du tar skaldjur också, så att köper du räkor med skal på, eller om du köper räkor som är skalade, så är det en jätteskillnad. För då har du de räkorna som är skalade, sänkt sig ner i något bad med några kemikalier som har tagit bort skalet. Så att det är inte så enkelt som att säga så här, ät det här, utan man måste också se till helheten var maten kommer ifrån.
Och det är rena råvaror. Mm. Alltså det ska vara så ursprungligt, så det ska inte vara något. En skalad räka är också processad, om man säger.
Är kimchi bara en variant, eller är det också en kost?
Alltså det är ju en mat, alltså det är ju
det är som surkål fast japanskt.
Ja, precis, syrad.
Ja.
Men det finns ju mycket kimchi grejer man kan göra som tydligen ska vara. Min mamma höll på med det.
Det är ju inte en diet så. Men alltså att äta
syrade
produkter ingår ju i flera utav de här. Alltså det kan du göra i Paleo och AIP och alla koster. Det är ju bra för
allt.
Probiotikan.
Ja, probiotikan, tarmbakterierna.
Men det är ju någonting som man kan faktiskt ha som, apropå det här medelhavskosten då, som man kan tänka på är ju att om du till exempel börjar med att äta sallad innan du äter mat, och det är en grön sallad, alltså det kan vara lite spenat och lite rucola och lite olivolja, balsamvinäger och kanske någon gurka eller någon tomat eller någonting innan du äter maten, så har du, för att förbereder du magen på ett annat sätt, så att du tar upp saker på ett annat sätt.
Det är ju det man ska göra, och här i Sverige så äter vi ofta salladen efteråt.
Ja.
Eller möjligen till maten då. Men ofta så blir det att man äter den efteråt.
Mm.
Man har den på en, men man ska äta den före.
Före. Ja. Mm. Det, det är det man gör i medlemskap. Man äter ju på det sättet. Man äter ju alltid. Mm.
Och då blir man ju också lite mätt, så man inte överäter sig. Så att säga.
Men, det kan vara intressant att titta på överhuvudtaget när man ser runt om i världen. Hur har man ätit? För att runt Medelhavet har man ju haft civilisation väldigt, 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 väldigt länge.
Mm.
Och förmodligen har man då testat och utvärderat och testat och utvärderat och testat och utvärderat och kommit fram till någonting i att så här kan man ska äta. På samma sätt som att man i olika delar av Mellanöstern äter på ett visst sätt, för att man förmodligen har tänkt att så här ska man nog äta. Så att man förmodligen, så de långlivade civilisationerna har ju förmodligen blivit långlivade för att de har ätit bra. Så. Vi är ganska ung civilisation på det sättet.
Medelhavskost, det var ju till och med så att läkarna rekommenderade det. Så att det, den är ju så att säga vedertagen. Sen finns det, de här vet jag inte så mycket om, det finns något som heter DASH som ska stoppa högt blodtryck då, men det är i princip lite medelhavskost där, tror jag. Frukt, grönt och hela fröer och magert. Magert protein då. Att man inte ska överäta på protein. Och det är ju också många som säger det. Att man inte ska överäta på protein. Men, och sen en som heter MIND. M-I-N-D. Nu kommer jag inte ihåg vad det stod för. Men det ska främja hjärnhälsa.
Det kanske bara står för MIND.
Ja, alltså, nej, det gör inte det. Det är någonting med mental. Ja, jag vet inte. Men det blir ju liksom MIND i alla fall. Så att det är ju en tanke med förkortningen. Och det ska då fördröjer alltså typ kognitiva sjukdomar. Så att säga. Så att men demens och så ska alltså motverka då. Gröna bladgrönsaker, bär, hela korn, fisk och olivolja. Så det är också lite medelhavsstuk på den. Men sen, och sen har vi ju då de här faste varianterna. 5-2 till exempel, att man äter som vanligt i 5 dagar och sen fastar man helt eller bara delvis i 2 dagar. Och det blev ju också väldigt poppis för, alltså, man kallar det för någon slags periodisk fasta. Ja. Och periodiskt fasta har vi pratat om förut också, med att man har olika ätfönster så att säga, med olika längd på under tiden man får äta, och sen fastar man till exempel 16 timmar fasta, 8 timmar äta. Vad jag läste om det då var ju att det här som, jag har ju gjort det under flera år och då skippat frukosten.
Mm.
Nu finns det ju forskning då som säger att det, visst, den varianten är bättre än att äta liksom typ 3 mål om dagen utspritt över hela dagen från morgon till kväll.
Mm.
Så är det bättre att köra den periodiska fastan. Men att ha det här ätfönstret från tidigare på morgonen till kanske 3-4 på eftermiddagen och sen fasta, det är otroligt mycket, bättre för de flera, alltså hälsofrämjande. Eller hälso, vad heter det? Ja,
hälsofördelar.
Ja, det är många, alltså det är otroligt mycket bättre för blodtryck och insulinresistens och alla de här hälsomarkörerna så att säga. Så att det, alltså har jag gjort fel, och då inser jag det är så mycket svårare. Och jag, att sluta äta så tidigt och inte äta på kvällen, då blir det lite tuffare. Att skippa frukosten, det kan vara lätt för man har kanske bråttom iväg någonstans. Men man kan ju försöka, för det gav alltså enormt mycket bättre. Mm. Visade att blodtryckssänkningen alltså på den varianten, att man slutade äta vid 3-4 och sen började på morgonen därpå, från 8 tror jag det var. Så att det var, om man säger 8-4, så blir det ju fortfarande 16-8, alltså 16 timmar fasta, 8 timmar äta.
Mm.
Men en annan fördelning då. Sen beror det ju på när man går och lägger sig på kvällen också. Jag vet, min mamma sa ju alltid att, så hon var ju lite åt det här, men hon är ju död nu, men hon sa ju alltid, du ska aldrig äta efter klockan 6, helst inte efter klockan 5.
Mm.
För du ska aldrig gå och lägga dig med mat i magen. Mm. Och det är ju faktiskt sant, för att på kvällen, på natten ska vi inte hålla på att smälta mat.
Mm.
Då ska kroppen reparera och återbygga det som har blivit förstört under dagen, så att säga. Så den ska inte hålla på med att smälta maten. Så vi ska inte lägga oss med full mage.
Mm.
Och det där är ju liksom, jag äter ju ofta alldeles för sent och sen går man och lägger sig. Men sen beror det ju på när man går och lägger sig. Alltså lägger man sig tidigare på kvällen så kanske det inte är så svårt att sluta äta vid 4 då. Men lägger man sig sent så är det ju svårare. För det var ju det jag alltid svarade henne. Ja, men jag är liksom uppe till 12-1, så att då kan inte jag sluta äta klockan så tidigt.
Men här kanske småbarnsföräldrar har en fördel då, som tvingas äta middag klockan 5.
Ja,
så man äter middag 5, när ska jag äta frukost då?
Ja, 7 då.
Då äter jag inte mellan 17 och 7?
Nej, nu blev det ju fel. Då blir det ju 9.
17 och 9, okej. För om jag tar med frukosten till jobbet, då kör jag den här fastan helt enkelt.
Ja, men jag tror att det som jag var i...
Ja, men jag tror man ska tänka på att inte lägga sig med massa mat i magen faktiskt. Och fastän jag har gjort det då under massa år. Men det visade sig att det gav mer hjärtproblem. De som åt den periodiska fastan med att skippa frukost var sämre för hjärt-kärlsjukdomar än de som hade förskjutit ätfönstret till senare på dagen.
Mm.
Men sen, det är ju intressant med fastan som, om man inte tänker att man ska följa metoder, så här, man kan också använda det. För jag har märkt två saker nu senaste tiden. För den här januari-februari har faktiskt Iris varit sjuk. Hon har ju aldrig varit så jättemycket sjuk egentligen, men hon har varit lite sjuk. Och det intressanta är att när hon är sjuk vill hon inte äta alls. Och då kan man som förälder bli så här, åh nej, hon måste äta. Och så ska man försöka trycka i den mat fast hon inte vill. Men då har jag tänkt mycket på det. Vi har pratat om det här med autofagi. Att det är väl bra att hon inte äter. Så länge hon dricker. Men hon behöver inte äta när hon är sjuk. För då läker hon snabbare. Och nu blev jag själv sjuk också för första gången på väldigt, väldigt länge. Men alltså ibland är det väl svårt att stå emot alla bakterier som är från förskolevärlden. Men då i alla fall så testade jag igår faktiskt. För då vaknade jag upp och var sjuk igen då. Det var sjuk tisdag och så var jag sjuk onsdag. Men då vaknade jag upp på onsdagen och så nu kör vi fasta här och så ser jag hur länge jag klarar mig. Och till slut var jag så vrålhungrig, för man ser ovan med att fasta också, men jag märkte snabbt hur mycket jag var lite trött såklart, men själva förkylningen försvann och den försvann ändå ganska fort med tanke på hur sjuk jag var när jag vaknade på onsdag morgonen, och sen så höll jag mig från att äta till klockan 2 och då, det gjorde väldigt mycket, även om det var lite jobbigt att stå mot hungern. Och det där kan man ju testa om man är sjuk, att faktiskt inte äta.
Mm.
För att du får du får just att kroppen börjar...
Kroppen börjar, beroende på vad du gör och vad du har för ämnesomsättning. Förut som är att man kanske måste fasta 3 dygn innan kroppen så att säga började med riktig autofagi och bryta ner fett istället för liksom gick över till ketos då. Men det här kan hända redan efter mindre än ett dygn, beroende på, nu har man ju kommit fram till. Så att ett och ett halvt dygns, 2 dygns fasta då. Men sen läste jag ju det här med att det gav en massa fördelar jämfört med att äta då, fullt, även med totalfasta. Men att äta strikt lite, som man kallar det för fasthärmande kost, alltså det är fasting mimicking diet då. då äter man väldigt restriktivt. Så man äter kanske 700 kalorier, 500 kalorier på en dag. Och,
vad äter man då?
Ja, mycket kolhydrater. Men inte snabba. Alltså grönsaker.
Alltså grönsaker.
Du får äta minimalt med protein. 10% protein utav det du äter då. Så att du ska inte sätta i det så mycket. Och sen är det ju fett och kolhydrater resten då.
Mm.
Så att man kan laga ganska bra mat. Men man ska äta väldigt små portioner. Och sen helst bara typ 2 gånger på en dag. Då.
Mm.
Men då gav ju det enormt mycket bättre fördelar för tarmfloran. För den får lite, alltså man ska ju äta mat som stöder tarmen. Och det är ju fibrer och sånt. Men, och det gav, och så just att man är strikt med proteinet gör att kroppen liksom tror att det, nu jädrar är det liksom ont här. Så att då börjar den rensa mer effektivt. Och han som har gjort det, han skrivit massa forskning på det här. Han är italienare, åldersforskare. Så att han har egentligen inte på med mat så. Men han kollade ju då matens påverkan på ålder.
Mm.
Och då hade de gjort ett försök med cykler på det här med fastehärmande kost i 3 månadscykler. Så att på 3 månader så gjorde man alltså 3 fastehärmningar. För man håller på med 5 dygn.
Mm.
Sen äter man normalt i 25 dygn. Sen kan man ha andra cykler. Så han säger att man ska äta fastehärmande i 5 dagar. Minst 2 gånger om året. Eller upp till 6 gånger om året. Vilket blir varannan månad då. Men i den här forskningsstudien så var det folk. Det var 71 personer som deltog tror jag. Och så körde de då fastehärmande i 5 dagar och så åt de vanligt i 25 dagar. Det framgick inte vad de åt, eller det vet jag inte, uppfattar inte jag i alla fall. Men då jag antog att de åt ju inte skitmat, alltså inte processad eller något sånt. Men, och sen så äter man då igen 5 dagar strikt och sen 25 dagar. Så efter 3 månader då. Så mätte man, alltså man mätte ju värdena, blodvärden före och efter. Och alla såna här markörer då för hälsa så att säga. CRP, serumkreatinin, albumin, blodtryck, kolesterol, olika HB-värden. Allt sånt hade förbättrats på de här 3 månaderna för alla deltagare. För de gjorde någon sån här cross, en grupp gjorde åt vanligt. Istället för, och sen böt de så att de som hade ätit vanligt i 3 månader fick göra den här. Och efter de här fastehärmande perioderna då, 3 månader, så hade de biologiska, alltså den biologiska åldern på alla hade ökat, eller minskat blir det, förbättrats då med 2,5 år. Och det är ganska häftigt efter 3 månaders. Mm. Och det, jag menar, det, jag har tittat på det nu för jag tänkte det kanske är det jag ska köra istället för AIP. För det här, alltså, man har ju visat också att den här kosten, den här tekniken då med att äta så här. Det ger mat för tarmfloran och det var väldigt positivt just att det ökade laktobaciller och bifidikum.
Mm.
Sen, och det hade alltså bättre, det ökar med Ackermansia och det gjorde även fasta, men fastan, totalfastan hade en nackdel att det var en art som gynnades mer utav total vattenfasta än till skillnad mot den här fastehärmande då, som var alltså en dålig bakterie som var inflammationsdrivande så att säga, så, och den ökade inte om de fick lite mat under tiden då.
Mm.
Så att det är ju lite skillnad. Alltså man ska tänka att man matar bakterierna under de här 5 dagarna.
Men bara. Framförallt borde det vara lättare för folk att ha,
ja, det här
att
var,
man äter lite grann än, ja, att man totalfastnar.
Precis, det här var den, alltså det hade också gjort den diet som alltså alla i princip klarade av det här. Mm. Att fasta, halvfasta i 5 dagar och sen äta normalt. Mm. Och han sa det att även om du skulle äta skräp, det var inget han rekommenderade, men så vägde de här 5 dagarna upp det. Men det är inte så att du ska liksom...
Ja. Men jag har ju provat fasta olika saker. Alltså, 2 gånger vattenfasta. Egentligen inte, för jag åt ju någon typ av pulver. Alltså det fasta pulver som man fick i mineraler och vitaminer.
Mm.
I 7 dagar.
Men då är det inte fasta. Vattenfasta är ju liksom absolut chi-kalorier. Mm. Ja.
Men jag åt ju det.
Grönt te möjligen får du dricka.
Ja, men jag åt ju så, som en sån här... energidryck. Eller så det var ju som den där då. Som du säger nu. Och sen provade
om det var lite protein. För det är just det som grejer. Det var väldigt lite protein.
I alla fall. Sen har jag provat det här som nu att göra leverrensningar. Sådana här vattenflush. Det är ju något helt annat. Alltså rensa levern.
Mm.
Så att, men jag tror att man måste fundera på vad man klarar av att göra. Men att göra sådana här det där låter ju mycket enklare.
Man ska vara frisk också för att fasta. Måste man, ska man ju säga. Ja. Alltså om man gör det utan övervakning, om man säger så.
Ja,
fast det är ju upp till var och en. Man gör det väl kanske för att man på något sätt känner sig inte frisk.
Mm.
Men det här, jag tyckte att den låter jätteintressant. Just att... istället för att helfasta då, så kör man alltså lite strikt. Och den hade då också, man hade gjort försök med på möss var det visserligen, men de framkallade IBD, alltså irritable bowel disease.
Vad är det då?
Alltså det är Crohns och ulcerös kolit, och de här är ju inblandade där tror jag också. Men alltså det är alla de här grovtarmssjukdomarna med kraftig grovtarmsinflammation så att säga. Och det hade läkt med hjälp av den här. Eller det läkte alltså på mössen, och man såg alltså tarmslemhinnan började tillbakabilda sig, och det gör den även om du alltså annars, men om den får möjlighet så att säga, om du fastar också. Så börjar den tillbakabildas redan efter, eller är tillbakabildad. Den byter ut sig på 2 dygn. Så då har du en ny tarmslemhinna. Men sen ska du ha liksom ordning på hela balansen med tarmfloran och alltihopa. Så det tar ju några veckor innan tarmen så att säga har återhämtat sig helt. Men
om man testar en sån här sak då, den här... fasting mimicking diet.
Ja, det är bara fasta här med dieten.
Ja, man googlar på det. Då har du också recepten där, eller?
Ja, du 5dagar.se så finns det på svenska.
Okay.
En svensk variant.
Då finns det även receptförslag då för man ska äta den här tiden emellan. Men det är praktiskt.
5dagar.se.
5dagar.se. Mm. Det är någon svensk variant, men annars så heter ju han då den här italienaren Walter Longo som har kommit på den här dieten då och som har. Och han kör ju själv också. Mm. Och han menar att man håller sig yngre och den minskar, alltså på mössen här så minskade det oxidativ stress, minskade blodtryck. Det alla de här parametrarna som man mäter vart mycket, mycket hälsosammare.
Mm.
Så, och det är likadant för cancer och alla inflammatoriska sjukdomar blev positivt påverkade utav den här dieten. Så alltså, och den här är ju, de här rapporterna är ju alltså från, han hade väl någon där som var från 15, men sen är de ju upp till 2021, så att det är 2021. Mm. Så att de är ju liksom, det är ju nyare forskning. Som lite sa att kör inte totalfasta, utan kör det här istället. Att det var hälsosammare för kroppen. Och jag kan se att det kanske
är det.
Ja. Mm.
Så det är inte bara du är vad du äter. Det är också du är vad du inte äter.
Ja, precis. Ja, men du är ju vad du äter. Låt bli att stoppa i det processad mat och en massa socker.